Välkommen till slaget efter 12, Stefan Winiger här, sista slaget efter 12 den här veckan, det är fredag. Det har en fråga som har plågat oss länge, eller plågat många framförallt länge, det är nämligen flyktingfrågan i Medelhavet har dykt upp på nyhetsrubrikerna den här veckan igen efter det brann i ett läger som vi också hörde nyss i nyheterna på ön Lesbos i Grekland. Vi ska prata om detta, hur det är där och ja, vem som eventuellt skulle kunna göra något, att det blir bättre någon gång. Vi har väntat länge. Med oss här i slaget efter 12 har vi Britta Lindblom. Du bor i Grekland på ön Kos har jag förstått och du är flyktinghjälpare. Hej Britta.
Hej, hej. Det bestämmer. Jag har arbetat med flyktingar här i över 5 år nu.
Välkommen till slaget efter 12. Vi har också med oss här i slaget från en annan ö i Medelhavet, från Lampedusa, den italienska ön som ligger alldeles utanför Libyen. Där finns vår medarbetare Kristin Sandberg. Hej Kristin.
Hej, hej.
Hej, där finns du. Och här för att vi ska ha politiken representerad har vi ingen mindre än Ole Norrback som är minister, men också tidigare Greklands ambassadör i Aten har du varit många år. Välkommen Ole.
Tack ska du ha.
Vi ska försöka bena ut det här med den politiska viljan och de politiska möjligheterna om en liten stund här. Jag tänkte gärna vilja ge ordet först till Britta Lindblom som du finns där i Grekland. Inte på själva Lesbos men du arbetar som flyktinghjälpare eller sysslar med det i alla fall. Vi har hört hemska uppgifter, det brinner i ett läger, folk flyr, folk blir stoppade eller attackerade till och med. Folk sover på gator och överallt. Vad är det som händer? Kan du ge en bild av det?
Men det är ju nog ett stort kaos vad jag kan förstå. Jag vet ju inte mer än det som rapporteras i grekiska medier. Men det där bodde 13 000 människor och var beräknat för 3 000 så det ändå säger någonting. Där finns eller fanns över 400 barn som är ensamma. De har inte några vuxna kompanjerade med sig. Och det där hjälparbetet där tycks nog nu ha kommit igång, att de har fått igång någon sorts matutdelning och grekiska staten har lovat ställa upp med några båtar eller något större skepp som ska kunna inkvartera en del av de här flyktingarna. Men motståndet mot dem på själva ön är oerhört stor för att det måste jag förändra ön väldigt mycket mer. Så här många människor internerade där och dessutom hade säkert gått hårt åt turismen och sådana saker. Så att det har varit mycket upplopp och de här höga fascisterna dök upp med lastbilar och motorcyklar och börja försöka hindra människor att röra sig från läger och så här. Att det är nog en stor tragedi.
Mm. Det är ju, man måste ju säga att Grekland har ju, man får använda det här uttrycket, blivit sittande på de här flyktingarna. De kommer ju egentligen inte för att komma till Grekland utan de kommer ju vill komma till EU helt enkelt, eller till Europa i största allmänhet. Hur känner grekerna kring det? Att det här är så svårt, att de inte kan fara vidare utan blir sittande där, flyktingarna?
Men det är ju det att det första landet som tar emot de här flyktingarna ska också köta pappersexercisen och den är väldigt långsam här. Nu försöker de försnabba den givetvis lite, men det blir faktiskt inte så mycket bättre om de får sina papper och kan fara vidare härifrån. För nästa stadium är att de stannar i Aten och måste sova på gatan där. Och vara bostadslösa.
Ett öde som drabbar många. Just det. Det har under hela sommaren kommit, alltså hela året, kommer en stadig ström av fler flyktingar. Och det är också något som man vet av i Italien. Kristin Sandberg, du finns alltså på Lampedusa, den där ön som ligger utanför kusten. Där det dagligen kommer farkoster av allehanda slag. Hur är det där?
Ja, jag befinner mig alltså på Lampedusa som är Italiens sydligaste ö mellan Sicilien och Nordafrika i Medelhavet. Ja. Det här är en liten ö, 20 kvadratkilometer ungefär. Det bor 6 000 personer här året om. Och nu är det ju betydligt fler, det är slutet av turistsäsongen. Så det är många som fortfarande kommer ifrån att sola och bada. Och medan man ser turisterna åka ut till de vackra stränderna runt om på ön så ser man turister komma i båtar och migranter om vartannat. Och så har det varit hela sommaren. Migrantbåtarna som kommer brukar få stor uppmärksamhet i sändningarna varje sommar. Men i år har det varit extra stort fokus för det kommer många träbåtar direkt från Tunisien. Den här ön ligger alltså närmare Tunisien än vad den ligger Sicilien. Så att det går att ta sig hit utan att få hjälp av de här stora räddningsfartygen ute på Medelhavet. Och under det senaste dygnet har det kommit ett drygt tiotal småbåtar medan jag har varit här. Mm. De flesta har varit unga män från Tunisien, en del familjer med små barn som har åkt, det kanske tar 20 timmar i båtar i dåligt skick. Alltså. När de kommer i land här så mäter man febern och ger dem ansiktsmasker. Och sen så förs de till flyktingmottagningscentret där de coronatestas och man ska utreda identiteten. Mm. Och sen har de sätts de i karantän på stora passagerarfartyg som ligger här bredvid ön. Och under sommaren så har det varit stort tryck. Det finns plats för 200 tror jag. Man kan ta emot 200 på ön och det var 1400 för någon vecka sedan. Så man lyckades efter att många nödrop och hot om strejk och så att få hjälp från regeringen att skjutsa flyktingarna till andra platser.
Mm. Det är en spännande bild här. Vi ska diskutera mer om det här. Får jag ta in här då Ole Norrback här. Ole, det här är ju ett drama utan ände. Där har vi hållit på hur länge som helst, eller kanske inte det, men flera år i alla fall. Och åtminstone då sedan den här berömda flyktingkrisen 2015 har det varit precis samma sak. Lite varierande hur många som kommer över. Och det händer inte. Vi hörde Britta Lindblom säga här att det är den här första landsprincipen gör ju att Italien och Grekland är de länder där många flyktingar fastnar helt enkelt i processer. Och jag måste nästan säga att det verkar inte vara någon annan som vill ta emot dem i Europa. Vad tänker du?
No, det finns ju mycket man kan tänka om den här situationen. Alltså, det är ju så att EU borde vara mycket bättre koordinerat. De här flyktingströmmarna kommer ju från olika håll till Malta och Italien och Spanien. Mindre Portugal kommer mest från Afrika. Till Grekland kommer de mera då, mindre från Afrika och mera österifrån, Afghanistan, Pakistan. Och Turkiet har ju för att sätta tryck på EU i andra frågor så har de ibland låtit flyktingströmmar gå till Grekland och Grekland är då den första mottagaren. Nu är ju de här medlemsländerna olika till sin struktur, men kanske ett gemensamt drag är att offentlig sektor är inte speciellt effektiv i någon av de här länderna. Spanien är lite bättre och norra Italien är bättre, men den offentliga sektorn är inte speciellt effektiv. Och det är en orsak, men en annan orsak är naturligtvis att EU-länderna inte kan komma överens. Och det är ju det verkliga dilemmat. Därför att EU borde kontrollera de yttre gränserna betydligt effektivare och ta emot dem som verkligen behöver hjälp bättre än vad man kan göra nu. De här flyktingströmmarna har ju också blivit stora affärer. Alltså, man tar ju betalt, de här som sätter folk på båtarna och sänder iväg dem, så en stor del av dem tar ju betalt. Inte är det ju för att vara humana och hjälpa människor, utan det är ute efter pengar. Och EUs dåliga koordinering leder då till att skumma affärsmän tjänar på flyktingströmmarna, vilket är minst sagt lika omoraliskt som att EU då inte har kunnat samordna sig. De här 400 barnen som då är utan föräldrar eller anhöriga, så de kommer nu synbarligen att placeras ut. Att Finland tar 11, så är ju naturligtvis en låg siffra, men om man vill lösa problemet så är det så att EU måste bli mycket bättre på att samordna den här verksamheten och att gemensamt kontrollera de yttre gränserna. Det kan också Finland i något skede i värsta fall ha intresse av.
Mm. Britta Lindblom, det här, alltså, de här grekiska öar vi talar om, de ligger ju också här mycket, mycket närmare Turkiet än grekiska fastlandet. Det är ju precis som du tittar på kartan. Det är ju,
ja. Det är bara mindre än en timme mellan Bodrum och Kos. Kos är den närmaste ön till Turkiet. Därför kom ju den största strömmen först här. Under 2015 så tog vi ju emot 1000 personer per dygn.
Mm.
Det fanns inte en gräsplätt här i stan som det inte sov någon flykting på.
Just det. Du hör det här, Ole Norrback skissar här upp det här på politikernas dilemma här. EU borde och länderna inom Europa borde bli bättre och så vidare. Du som ser det här, hur tänker du kring det?
Ja, men finns det någon flyktingstrategi överhuvudtaget hos EU? Jag tycker det här är EUs stora skam. stora skam, jag kan inte säga det mer än 100 gånger i följd ungefär när jag riktigt tänker på det. För jag har sett så mycket elände, så många sjuka människor, så många döda barn, så många kvinnor i sista stadiet av graviditeten som behöver omedelbar hjälp och inte får den. Att det är faktiskt så plågsamt och hemskt.
Mm. Det här med, grekerna sägs ju annars vara ett gästvänligt folk och så vidare. Det här, vi var förut lite inne på det här, hur påverkar det här politiken där, alltså tålamodet med att ingenting händer?
Ja, för mycket helt enkelt nu för grekerna. I början fanns det mycket mer hjälpvillighet. Många privatpersoner samlar pengar och kläder och hämtar mat och bröd, och många bagare bakar extra för flyktingarna, och det var mycket matutdelning och sånt här. Men nu när det har pågått så här många år och dessutom covid-19 slog till, så är ju liksom turismen praktiskt taget obefintlig, eller kanske bara 20% av vad den skulle vara. Människorna är jätteoroliga för vintern. Hur ska de leva under vintern? Eftersom de mellan maj och oktober i normala fall ska förtjäna det som de ska leva på hela året.
Mm. Det andra prövade landet här inom EU, Italien, Kristin Sandberg, hur tar vid det här laget italienarna den här bördan, om man får kalla det för det, att behöva stå för hela det här mottagandet och som ingen vill ta emot några vidare flyttande flyktingar? Hur är läget?
Ja, men jag skulle säga det finns en stor trötthet, alltså dels att migrationen hela tiden hanteras som en nödsituation, alltså när det egentligen borde vid det här laget finnas ett välorganiserat mottagande, dels Italien med tanke på erfarenheten och i EU i sin helhet. Man känner sig såklart övergiven, och det här är ingenting som Italien kan lösa på egen hand. Men det jag skulle vilja säga är att man har ju prövat, alltså EU har ju prövat genom att försöka förflytta gränserna, att försöka stänga Europa, göra avtal. Till exempel förekom det många flyktingar från Libyen. Den vägen har man ju strypt genom att den libyska kustbevakningen nu via avtal med EU ska försöka stoppa migranter, men som hela tiden hittar nya vägar, och därför nu till exempel under den här sommaren så har öppnat en ny rutt via Tunisien som är den värsta krisen sedan 50-talet. Så att det här förflyttas hela tiden, och det man menar är att man har provat att förflytta gränserna och fokusera mer på säkerhet, både Italien och EU under många år nu. Medan en annan lösning som hjälporganisationer men även politiska partier har diskuterat är att man skulle kunna upprätta någon slags humanitära korridorer, vilket faktiskt skulle ge möjlighet att få mer överblick och kontroll på mottagandet, och på så sätt också på ett bättre sätt kunna hantera det. Det skulle vara värdigare för de personerna, men det skulle också bli mycket bättre både för de här länderna som tar emot. För att faktum är också att det egentligen inte har varit någon nödsituation, alltså för att det kommit så många människor. Det kommer ju fortfarande fler än förra året, men förra året kom det väl 90% färre än vad det kom 2016, när det kom som mest flyktingar via Libyen och syriska flyktingar och så. Så att det är egentligen inte många i antal, men det är att de kommer koncentrerat i några få punkter i södra Europa, bara Lampedusa och Grekland.
Det här, Ole Norrback, du sa det här att EU borde och så vidare. Är det inte så att väldigt många saker har redan prövats och tänkts och funderats på? Inte det där skon klämmer, att egentligen det har alltid funnits goda idéer, men det har funnits väldigt lite omsättning. Förutom att det vi har kunnat enas om, det är att stärka den här Frontex gränsskyddsorganisationen. Det är så att säga det mest konkreta, förutom så att säga nödhjälp som EU har kunnat komma överens om. Har inte allt redan tänkt så gjort som går att göra?
Ja, men uppenbarligen inte, eftersom vi har problemet kvar som vi har det. Alltså EU som organisation är på det sättet lite lång, eller inte lite, utan kan ibland vara mycket långsam, därför att besluten kräver enighet, och det finns alltid länder som är mer egoistiska än solidariska, och jag ska inte räkna upp de länderna här, så att det är en väsentlig orsak. Och jag har ju länge tyckt att vi behöver ett effektivare EU där man också kunde fatta majoritetsbeslut i sådana här situationer, så att man skulle kunna komma framåt. Men det kräver igen enighet innan man kan börja fatta beslut med majoritetsbeslut. Så det är ju på det sättet en långsam med organisation, men EU är mycket bättre, är det mycket bättre att ha EU än att vara utanför? Vi skulle ha ett fullständigt kaos om vi inte skulle ha den samordning vi har. Men den är bristfällig, den är för långsam, och det här man borde göra, och det som jag tycker är då kanske mest omoraliska är att här ger man då de här som handlar med mänskliga rättigheter, som gör pengar på att lura folk in i fällor, de vinner på den dåliga koordineringen i EU. Men jag tycker man kan inte liksom kritisera hela EU, utan man måste kritisera de länder som målmedvetet, envetet går emot de flesta försök att lösa den här problematiken. Och där tycker jag att vi borde bli tydligare också i EU. Man ibland tycker jag lite väl artig mot varandra när man borde säga sanningen så brutalt som den är. Men sen vill jag ännu då säga att de här medelhavsländerna, så det är ju de som har fått de största problemen. Och den här situationen leder ju också till att i de här länderna, också i de här länderna, så växer den här fanatiska nationalismen som ser allt utländskt som något ont. Man ger liksom grogrund åt fel krafter i Europa när man inte löser den här problematiken. Och det är kanske en paradox att en del vill ha det på det sättet. De här nationalisterna vill ju i princip stänga gränserna, vi har ju dem också i det här landet. Som är emot att man talar svenska i det här landet, sådana finns det också. Så att vi behöver en mobilisering i Europa av de politiska krafter nu som vill slå vakt om medmänsklighet, mänskliga rättigheter, rättssamhälle. Det ser jag som en av de stora utmaningarna, och det berör sen också den här flyktingproblematiken i allra högsta grad.
Mm. Britta Lindblom, du nämnde det här förut, det här, alltså flyktingar som sover på gatorna i Aten. Du antydde det här i början. Kunde du berätta lite mer om det här? Alltså, vad händer? Du hjälper ju flyktingar vidare i Grekland. För oss är det här på distans. Vi vet bara att det finns ett läger där det sitter väldigt många ihopklämda. Men i praktiken, vad händer i Grekland med flyktingarna i övrigt, alltså, förutom i lägret?
Ja, det blir helt utlämnade av sig själva, sina egna möjligheter. Att det finns ju vissa ställen i Aten där då många samlas och bildar på sätt och vis sådana egna, vad ska jag säga, gatusamhällen. Men det finns inte bostäder, det finns inte arbete. Det finns väldigt stor ungdomsarbetslöshet här i Grekland. Och jag måste säga att den här Mitsotakis högerregering så har gjort många beslut väldigt invecklade när det gäller flyktingarna, för många frivilliga organisationer till exempel är praktiskt taget uteslutna från att hjälpa, för att alla världens nya lagar och bestämmelser har blivit så komplicerade att de kommer liksom inte till skott att få igenom sina tillstånd.
Och det här...
Jag kan nämna som exempel att det där, jag arbetar tillsammans med en kvinna som heter Janna Trakosa. Vi har 5 år gjort frivilligt arbete, bara vi 2. Sen började vi samarbeta med en tysk organisation som heter Flying Help. Och vi har väntat på att få hyra ett varulager för att hålla våra klädlager och hygiensaker och sånt här under tak någonstans. Och eftersom vi inte får någon skattenummer, det har tagit närmare 1 år att få ett skattenummer, så hade det varit nästan omöjligt att hyra upp ett ställe att ha de här sakerna. Länge hade flyktingarna bara vinterkläder till hands mitt i sommaren. Nu har vi äntligen fått ett, men utan skattenummer, så antagligen är den här upphyrningen olaglig, men det får vi nog bara strunta i. Men jag menar, många sådana saker, det är hemskt byråkratiskt här i Grekland. Att många sådana saker gör det väldigt svårt att utföra något arbete.
Så det du skulle säga så här, dels är EU ett, oenigheten är naturligtvis svårt, men det själva Grekland är också en del av problemet. Det är inte bara EU som är problemet.
Nej, men det som Olle sa, att den här infrastrukturen för att stöda på den här sociala sidan, så den är väldigt skral i Grekland.
Finns det flyktingar som vill stanna i Grekland och som stannar?
Jo, det finns. Så jag har liksom positiva exempel. För att jag har haft en så lite anspråkslös skola här för några kvinnor. 2 av ganska flickor och en kvinna från Afrika. Och det där, jag undervisar dem i engelska och grekiska här. Inte i samma grupp, för det, några av dem är helt illiterata. Men det där, alla tre har fått arbete. Vilket är ganska fint med tanke på hur många arbetslösa greker det finns.
Just det. Det här, Kristin Sandberg, i Italien har man ju hört också inom åren. Det fanns vissa samhällen som befolkades med flyktingar när italienarna hade flyttat därifrån. Det var, jag kommer inte ihåg namnet på det, var något, en liten stad eller ort.
Det har funnits ett väldigt strukturerat flyktingmottagande som har monterats ner de senaste 2 åren. Där man tog emot flyktingar i mindre grupper och i mindre städer. Där de fick chans att läsa italienska och sen att göra praktik och så. Och då blev det ju en del som fick chansen att få ett jobb också. Nu har ju coronasituationen under den här sommaren slagit hårt mot Italien. Så, och turismen framför allt, och många av de sektorer där flyktingarna och migranterna sen lätt kanske kunde få ett första jobb. Säsongsarbete och så. De möjligheterna har ju strypts helt, så att just nu ser det inte så ljust ut för dem. Och jag tror att det är ganska få som tänker sig en framtid i Italien. De flesta har nog... Jag pratade med en av killarna som kom av en båt igår, och hans sikte var inställt på att ta sig vidare upp till Tyskland till exempel.
Varför har Italien de sista 2 åren monterat ner det här mottagandet, det här systemet man hade?
Ja, det var när Matteo Salvini från högerpopulistiska Lega var inrikesminister, så drev han igenom ett säkerhetsdekret, hette det, där en del var att dra ner, helt enkelt strypa flyktingmottagandet, som man då såg kanske som en pullfaktor, alltså någonting som var bra för flyktingarna då, man ville, som kunde motivera till och ge en chans att stanna. Och det, den möjligheten ville man helt enkelt dra in. Men även här nu då, så är det ständig politisk kampanj. Det är 6:e regionalval nu i mitten av september. Så att även här om kvällen så stoppades en av de här flyktingtransporterna som skulle köra en grupp upp till flyktingmottagningscentret, av 2 personer som skrek främlingsfientliga slagord helt enkelt, och att migrationen måste stoppa. Och det fick jättestor spridning. Polisen tog inte bort de 2 personer som blockerade och lät dem fortsätta i timmar, så till slut samlades mycket folk och man fick ta in stora styrkor. Och det här är en strategi som under de senaste 1-2 åren som ytterhögerpartierna har använt, att göra lokala små protester mot migranter som blir uppblåsta och sprids i sociala medier och på nyheterna, som får det att se ut som situationen är betydligt allvarligare än vad den är i realiteten. Det fungerar, det är en strategi som fungerar.
Hur stort stöd har de här bland italienarna i stort?
Nu högerpopulistiska Lega har sjunkit lite. Jag vet inte om de har kring 25% ungefär. Nu höfte jag lite där. Men de som framförallt går framåt är Fratelli d'Italia, Italiens bröder, som är ett nyfascistiskt parti. De närmar sig Lega i procenttal, så att det står och väger mellan, och det är mycket troligt att flera regioner som i tidigare regionalval som vi såg förra året kommer, som har varit styrda till vänster i 50 år kommer vinnas av de här högerpartierna. Så att absolut, de vinner på det här, inte bara de som handlar med trafiken över Medelhavet, utan politiska krafter.
Och nyfascister är inte bara höger i mina öron, utan det är mer än,
nej,
mer än höger,
nej,
i mina,
absolut,
öron.
Precis. En taxichaufför sa igår att här behöver vi en ny Mussolini, så att det finns de.
Ho, ja. Just det. Du nämnde, Britta Lindblom, också att det är nazister i farten där på, vad heter de, Gyllene morgonrådna, där Gyllene gryning heter de.
Gyllene
gryning, just det. Ja, vad har de för stöd i Grekland? Är det märkbart?
Nej, det är inte särskilt stort. Nej, det är under, jag kommer inte ihåg exakt, kanske 6% eller något sånt. Men det hörs väldigt mycket, det känns väldigt mycket. Jag menar, det är rent det att de ställer sig med lastbilar och motorcyklar tvärs över vägarna på Lesbos för att hindra de här arma människorna från att komma bort från den där branden. Så det är ju helt enkelt oerhört.
Det här, du har varit ambassadör, Ole Norrback, i Grekland. Är det, vad kan du berätta för oss om grekisk politik, som vi förstår det här?
Ja, det kan man inte göra på någon minut. Vi bodde 4 år där och jag är inte säker på att jag förstår allt ändå heller. Men alltså det grekerna som människor är gästfria, vänliga, glada och familjen är i centrum. Men det är ganska dåliga på att sköta gemensamma ärenden och det är naturligtvis därför har man den ekonomiska kris man har. Det är samhället är inte väl organiserat. Italien är mycket bättre organiserat, men problemet där är naturligtvis ett stort problem är att södra Italien domineras av maffian av den organiserade kriminaliteten. Och de tjänar pengar på det, de kan tjäna pengar på det. De bryr sig inte om lagstiftning. Också på min tid för 15 år sedan så fanns det mer än 1 miljon flyktingar i Grekland. Men det fanns inga läger utan de rörde sig i samhället. Och betecknande var när jag frågade en tjänsteman på inrikesministeriet hur många flyktingar vi har, finns i Grekland, så han, vi har fler av dem, vi har färre av dem som vi har räknat än dem som vi inte har. Och det betyder att de försökte registrera dem, men de visste att det fanns flera som var oregistrerade. Och då kom det från flyktingar från Albanien i synnerhet, men också då från österifrån. Så att det grekiska samhället där har alltid funnits genom historien när det egentligen folk rör på sig i Balkan, så att på det sättet är det ingenting nytt. Men det nya nu då är att man har haft de här lägren och inte har då, EU har inte hjälpt, har inte ställt upp, EU-länderna har inte ställt upp och hjälpt de sydeuropeiska länderna. Och det är en orsak till att fascismen är på tillväxt, det är just det att det gemensamma europeiska ansvar i de här frågorna är allt för svagt. Och det tycker jag faktiskt är en av de stora utmaningarna. Fascismen är ju på tillväxt också i, kan man säga, alla europeiska länder. Och det som jag sa redan i början, det tycker jag är en av de verkligt stora utmaningarna. Så att vi som vill slå vakt om rättssamhälle, mänskliga rättigheter och ett värdigt liv för alla. Så vi måste liksom börja mobilisera krafterna tydligare mot de här extrema rörelserna som är på tillväxt och som hotar våra samhällen. I Italien har ju populismen och fascismen gått hand i hand genom 1900-talets historia åtminstone. Och vi ser nu samma företeelse på nytt. I Grekland det politiska läget är lite annorlunda. Där finns ett gammalt kommunistparti som närmast är brezhnevitiskt och får så där mellan 7-10% lite från val till val. Men det får nu inte så stor uppmärksamhet för det kanske mer som en kuriositet, men samtidigt då har det här närmast fascistiska gyllene gryning då fått platser. Och de har nu inte haft ett lätt liv, en del har ju suttit i fängelse också av parlamentarikerna för rent kriminell verksamhet. Men det visar liksom att folk är lite frustrerade över det allmänna läget och det är det som vi nu liksom, vi som vill ta ansvar i samhällsutvecklingen. Jag är inte här som politiker, jag är före detta politiker, men jag tror mig veta något om det. Men också vi som inte är politiker längre eller aldrig har varit det, så vi har nog ett ansvar för att tala för att inse att vi måste ta i med krafttag mot den växande fanatismen och inkröktheten i Europa och i världen i stort.
De här sydeuropeiska länderna har ju drabbats först ganska hårt av den här finanskrisen. Sen har de fått den stora slängen av flyktingsleven här för några år sedan och på senare år. Och sen har de ju nu framförallt Italien drabbats kanske hårdast i hela Europa av coronaepidemin också. Den här känslan av att Sydeuropa har blivit sittande på många av de stora problemen, strukturella problemen. Hur utbredd är den, skulle ni säga, Britta Lindblom och Kristin Sandberg? Är liksom det här att här är vi och vi har bara problemen och ni där uppe vill i norr, ni vill inte riktigt?
Ja, men jag måste säga att Mitsotakis var nog väldigt klok när han då i mars stängde av alltihop. För att sjukdomsfallen i covid-19 och dödsfallen är väldigt få här i Grekland sista slutligen. Att det är omkring 300. Men i och med att turismen har ökat och i och med, jag såg just på nätet att det finns några fabriker där uppe i norra Grekland till exempel, där de har konstaterat ganska många fall bland fabriksarbetarna. Jag vet inte vad det beror på, men det har sedan höjt de här siffrorna en hel del, men den här lockouten från mars, hur många veckor det nu var har jag glömt vid det här laget, men att den var väldigt effektiv. Och det finns ju nu också fortfarande vissa bestämmelser, krogar och taverner får inte vara öppna efter 12 på natten, Och uppe i norra Grekland på vissa ställen så får man bara sitta 4 personer vid ett restaurangbord. Om man inte släkt med varandra får man vara 6. Allt möjligt sånt här. Om du hyr en bil så får du bara vara några personer i bilen. Du får inte ha hela bilen full och så vidare. Och det här hjälper ju lite till. Människorna börjar använda mask mycket mer nu här på senare tid än tidigare. Och det lägger man genast märke till.
Mm. Så Grekland har klarat det här coronabestyren förhållandevis väl. Hade inte samma problem som Italien.
Sverige. Ja. Mm. Eller Sverige.
Eller Sverige, just det. Kristin Sandberg, det här känslan i Italien att vara sviken av norra Europa har ju vissa anor, eller hur?
Ja, alltså den finns ju såklart. Man tycker att EU ska hjälpa till. Men jag skulle vilja säga att det finns djupare missnöje här. Nu försöker koppla man ihop migration med corona och så för att spä på. Men det skulle jag vilja säga för politisk vinning. Men här finns en djupare... Alltså man känner sig missnöjd av att det finns en brist på samhällsservice på lampor. För att ta Lampedusa som ett exempel. Det finns inte någon sjukhus. Ska du föda barn och är från Lampedusa och vill fortsätta bo här så måste du spara ihop pengar för att kunna ta en månad och resa till fastlandet eller till Sicilien eller fastlandet där du känner någon eller kan ta in på hotell i närheten av ett sjukhus. Så att, och även rädslan för att bli sjuk om människor har... En hyfsad levnadsstandard, men det är ändå lätt att falla ner. Det räcker att någon blir sjuk och måste ta sig till sjukhus som inte finns här på ön. Så riskerar man att falla ner i fattigdom. Så att jag tror att det är snarare det här som ligger närmare livet som oroar människor än migranterna i det här läget. Och då tänker man kanske inte upp och kräver så mycket av EU utan man kräver av de som finns närmast, det lokala och nationella styret.
Om jag får tillägga här, jag tyckte det där var en ganska bra analys faktiskt av läget både i Italien och i Grekland. Alltså, man skyller ju gärna på norra Europa eller på centraleuropa, men mycket är nog egna till kortakommanden. Och jag skulle säga att i båda länderna är ju korruptionen ett stort problem, i synnerhet i Grekland. Och, och därför fungerar inte samhällsservicen heller, därför att det är så många som skor sig längs vägen så att pengarna räcker inte till det som pengarna är avsedda för. Och det är nog de här politiska ledarna i de här länderna så är nog värda mycket kritik för att de inte har sett till att de har byggt ett bra samhälle för sina medborgare. Också i vårt land beskyller man politiker för att vara egoistiska. Men då ska man, om man vill se verklig politikeregoism, så ska man besöka de här länderna. Det liksom ingår i systemet att man missköter sig som politiker om inte släktingarna får jobb. Och det är den här typen av avarter som jag tycker också att man inom EU måste börja granska noggrannare. När jag bodde i Grekland så betalade EU stöd till olivlundar där det inte växte ett enda olivträd. Och det var nationella myndigheter som granskade. Sånt kan man inte, då förlorar liksom både EU och de nationella övervakarna trovärdighet. Man har ju trott lite mer på EU tidigare i de länderna, men flyktingkrisen har bidragit till att också EU har förlorat i anseende. Så att mycket finns här att göra, och igen är jag tillbaka till det som är utmaningen, nämligen att se till att vi får mera länder och mera samhällen som fungerar med nordisk modell där man ändå litar på systemet och litar på varandra. Det är den typ av goda samhällen vi behöver också för att ta hand om flyktingarna som ju då dagens tema.
Mm. Ett tredje problem om jag nu får ta upp det här ännu så det är Erdogan och Turkiet. Det har aldrig varit så spänt mellan länderna som nu. Och det är faktiskt så långt gånget att en bekant på gatan sa att nej, hör du, har du skaffat tillräckligt med konserver ännu?
Mm-hmm. Varför?
Risken för krig känns väldigt påtaglig.
Ja, Turkiets expansiva politik är mycket oroande också, att inte bara i riktning mot Grekland utan överhuvudtaget. Så vi har nog liksom mycket att fundera på i vår värld idag när det gäller att skapa en stabil och god framtid. Det aktualiserar naturligtvis i den här debatten av flyktingfrågan, men problemen är så mycket större, tycker jag.
Vi har inte löst ens början av alla problem i den här världen. Och här måste vi sluta slaget efter 12, där vi har väldigt långväga gäster här idag. Haft förmånen att få lyssna till Kristin Sandberg som är på Lampedusa, en italiensk ö precis utanför tunisiska kusten, eller libyska var det väl. Och sen har vi haft hört Britta Lindblom som är flyktinghjälpare och bor på Kos i Grekland. Och från Vasa minsann är Olle Norrback med här också. Jag sitter ensam i studion här i Helsingfors. Tack för att ni var med och berättade här i slaget efter 12. Jag heter Stefan Winiger och vi hörs igen. Ha ett fint veckoslut. Hej då.
Tack ska du ha. Hej.